Hej och välkommen till podden Sårforum. Hej Barbro.
Hej Daniel. Kul att vara här igen och fortsätta de här inspirerande samtalen. Vi har ju träffat en hel del intressanta personer under resans gång. Och fler kommer det bli.
Precis. Och vi hoppas ju givetvis att du som lyssnar också gillar de här diskussionerna och att det är inspirerande även för dig. Och att det hjälper dig att se möjligheter till förändringsarbete.
Och i dagens avsnitt så har vi en spännande person här för att diskutera Mölnlyckes sociala ansvarstagande och det som ofta går under benämningen CSR, eller Corporate Social Responsibility som det betyder. Vi kommer höra hennes syn på hur det blir en nyckel i ett företags agerande och hur det driver förändring internt, men även externt. Och vi som håller i detta diskussionsforum, det är jag, Barbro Ivesten.
Och jag, Daniel Berge.
Och Sårforum är en podcast från Mölnlycke Healthcare.
Jag vet inte med dig, Barbro, men jag är grymt intresserad och taggad på att bjuda in dagens gäst, Kristina Lundqvist. Så varmt välkommen, Kristina Lundqvist. Kul att ha dig här.
Tusen tack. Fantastiskt roligt att få vara här.
Så Kristina, vem är du? Och vad har du för bakgrund?
Pluggade till kvalitetsingenjör, kompletterade det med en examen i marknadsföring och företagsekonomi. Och jag började egentligen min karriär inom IT-industrin som kvalitet- och miljösamordnare på ett IT-företag som hette Network Technical AB. Det var Sveriges största leverantör av datorer på den tiden. Nu är vi ju 99 där någonstans.
Okay. Ja.
Och sen så fick jag ett samtal en dag ifrån dåvarande inköpschef på Mölnlycke Healthcare. Och då sökte man en kvalitetsingenjör till inköpsavdelningen där. Det tyckte jag lät superspännande. Och just där så var det också lite osäkert i IT-branschen. Så jag kände någonstans att det är nog bra att komma in i en mer stabil industri som medicinteknik.
Och nu jobbar du jättemycket med CSR.
Ja.
Och bara för att förklara för människor som lyssnar, CSR står för
Corporate Social Responsibility, och det är ju väldigt lätt att vi slänger oss med den förkortningen, och det är ju faktiskt en engelsk förkortning dessutom, men jag tror att begreppet börjar bli mer känt, men det är ju egentligen det samhällsansvaret som vi som företag vill ta, och det är ju väldigt centralt på Mölnlycke idag.
Hur kom det intresset?
Det är nog ett par olika faktorer som avgör att det blev CSR. Jag kan väl säga att jag alltid varit väldigt driven av att göra skillnad. Att göra skillnad för andra människor. Och känt att där jag kan göra skillnad, där blir liksom min passion. Och så är det ju lite med CSR också. För jag drabbades av en bröstcancer för några år sedan, 2018. Och rätt tidigt under den resan så bestämde jag mig för att jag inte ska förlika mig med min sjukdom. Att jag är inte cancern. Jag hade inte valt och cancern, utan den valde mig. Och jag är fortfarande Kristina Lundqvist. Och jag kände att det förhållningssättet försökte jag sätta någon typ av etikett på. Och då kom jag på frisk med cancer. För det var det jag kände mig. Att jag är frisk, jag är som vanligt, fast jag har fått cancer. Jag fick så god feedback på det resonemanget, eller jag insåg att det hade hjälpt mig så otroligt mycket under min cancerresa, att jag kände att det här behöver jag prata om. Jag vill hjälpa andra människor att ta sig igenom sin cancerresa, kanske med några få verktyg som underlättar den här resan. Så då startade jag en blogg som heter Fab with Cancer, för jag ville sätta någon typ av internationell prägel på det, och fick ett enormt gensvar på den bloggen. Bara första inlägget fick jag 10 000 läsare på. Och det började höra av sig massa människor och sådär. Så att där är väl också ett exempel på att jag drivs av att göra skillnad och gärna för andra människor.
Passionsdriven är det igen?
Ja, det är det. Och sen när jag kom tillbaka efter min sjukskrivning så fick jag ett samtal av Richard Twomey, våran före detta vd för Mölnlycke, som undrade om inte jag ville driva bolagets CSR-program.
Mm.
Och det var, jag behövde inte fundera många minuter. Nej. Jag tror till och med att jag skrek ut ett jubel och kände bara att här kan jag göra skillnad.
Ja.
Ja, så på den vägen är det.
Vilken fantastisk resa. Jag får lite gåshud här när du berättar. Det är ju verkligen...
Ibland blir jag väldigt berörd så jag nästan inte kan prata om det själv. Men det hänger ihop.
För det är ju lite det här... Vi pratar ju så mycket om förändring i det här programmet. Och det är ju lite grann det som liksom... Vårat mål är med det här. Att hur kan man förändra? Hur kan man vara... Hur kan man hjälpa till att förändra för andra människor? Och du sätter ju huvudet på spiken direkt här verkligen. Så vad som driver dig... Finns det någonting som är svårt med att driva de här frågorna?
Nej, det skulle jag nog inte säga att det är. Nej, jag tror inte det. Jag tror att i grund, jag brukar säga så här, att för att få människor att engagera sig så behöver de känna någonting.
Mm.
För CSR bygger väldigt mycket på vad vi känner. Och det måste komma från hjärtat. Mm. Det måste drivas av att man vill och att det känns att man vill. Och för att komma dit så måste man ha kunskap. Så det har vi jobbat otroligt mycket med i den här förändringsresan som vi har gjort på Mölnlycke med CSR-programmen. När jag tog vid årsskiftet 2019-2020 där, så det är till juni då, så är det ju 2 år sedan. Då upplevde jag att det var en av utmaningarna, att vi pratade ju inte tillräckligt mycket om vilken skillnad vi gör.
Nej.
Så att det var en av de första sakerna jag kände, att vi måste ut och prata om, både bland våra medarbetare men också bland våra kunder och andra typer av intressenter för vårt bolag och vårt varumärke.
Jätteintressant att du säger det tycker jag, för just det här med kunskap, vi har ju pratat mycket om sår och sårbehandling och vad är det som brister. Och ofta är det kunskap som vi liksom får till svar, och det är ju väldigt intressant att det är samma problematik här faktiskt från början.
Ja. Det skulle jag säga. Jag är ändå, nu när jag har jobbat med det här så pass länge, så möter jag ju en väldigt stark vilja att vara med och förändra. Mm. Och jag tror att det blir bara viktigare och viktigare för våra medarbetare att de ges den möjligheten att vara med och förändra. Men man måste få ett hur.
Precis, och då tänker jag, hur spred du då den här kunskapen från början när du klev på den här rollen för snart 2 år sedan, då vi säger 1,5 år sedan kanske?
Mm. Först spenderade jag ofantligt mycket tid att prata med våra medarbetare på alla olika nivåer, hur de upplevde det arbetet vi hade gjort hittills och vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Så för att få någon slags uppfattning om nuet. Och sen hade jag ju min egen erfarenhet såklart av att ha jobbat på Mölnlycke i 20 år. Så det sammantaget såklart. Så det var väl första steget. Sen så insåg jag ju också att vi har ju ett enormt viktigt nätverk av ambassadörer som redan fanns på plats runt om i världen. Jag tror att vi hade någonstans mellan runt 20 aktiva ambassadörer när jag tog över. Idag har vi 49.
Mm.
Så det visar också på förändringen som vi har gjort. Men, så att de insåg jag ju rätt snabbt att de kommer ju vara jätteviktiga för att nå ut med det här budskapet. Så det var väl lite den här infrastrukturen. Men sen fick vi ju liksom också vända oss inåt lite grann. Men vad är det vi vill säga då? Mm. Vad är det vi vill med det här? Och hur ska vi jobba med det här? Så det var ju... 2 parallella spår egentligen. För det är klart att man kan ju... Man måste ju ha någonting att prata om man ska prata också.
Ja,
så är det ju.
Ja, jag tänker, vi hade ju en del CSR innan också, eller arbetade, men det var inte så tydligt. Så jag tar att tydligheten är någonting som du har behövt jobba ganska mycket med.
Absolut. Absolut. Jag skulle vilja säga att Mölnlycke som bolag har ju alltid varit aktiva. Och det ligger ju lite i vår DNA. Mm. Alltså hela vår affärsidé bygger ju på att skapa en skillnad, att förbättra möjligheten för våra kunder. Så det är rätt naturligt tror jag för människor. Alltså den typen av medarbetare som vi attraherar med vårat varumärke och våra produkter och vår affärsidé. Känner nog ett väldigt starkt, en stark vilja för att förändra. Det är jag övertygad om.
Jag tänker när vi nu pratar med alltså vårat CSR-arbete, som jag har inte varit på Mölnlycke så länge, jag har varit 4 år snart. Och jag upplever att det har hänt väldigt mycket de sista åren just med det här med att vi har då klivit upp, jag skulle nästan säga CSR 2.0, därför att vi har startat ett väldigt fint samarbete med Operation Smile skulle jag säga, som förmodligen då har pågått under jättelång tid, men som kanske har tagit ett nytt kliv, eller hur skulle du vilja beskriva det?
Jo, nej men så är det ju faktiskt. Vi har ju samarbetat med Operation Smile International sedan 2003-2004, så det har ju varit ett väldigt, historiskt sett, ett långt samarbete. Och det har ju till mesta del egentligen under de tidigare åren bestått i att vi har skänkt pengar och vi har skänkt produkter. Och det är ju fantastiskt och det är nog så viktigt. Så det vill jag inte förringa på något sätt, men jag kände när jag tog över rollen att vi kunde göra så mycket mer med det samarbetet. Att vi inte riktigt hade utnyttjat den kapaciteten som vi har tillsammans. Och lyckligtvis precis vid den perioden så hade även Operation Smile en rätt stor översyn över sina key accounts och ansvarstaganden och program och så vidare. Så att förra sommaren 2020 där så fick jag ett samtal av generalsekreteraren för Operation Smile Sverige som presenterade sig, Annika Billing. Och berättade om, för hon var också rätt ny i den rollen, och berättade då om hur man såg på partnerskapet med Mölnlycke och hur hon såg hur vi kunde utveckla detta framåt. Och vi liksom bara, det var som kärlek vid första ögonkastet. Vi bara hittade varandra och jag kom med ny energi och hade jättemycket tankar. Och det var som perfect match där mellan Operation Smile Sverige och Mölnlycke. Och då är det så att de har kutym numera att där ett bolags huvudkontor ligger, det är det Operation Smile-kontoret som ska äga relationen. Okay. Så att idag så är det så att vi har ett partnerskap med Operation Smile Sverige. Men de är ju också internationella, så att det fråntar ju inte alls den relationen vi har med huvudkontoret i Virginia Beach i USA. Inte alls, men samarbetsformen ser lite annorlunda ut. Och ur detta så kom ju ofantligt många idéer om hur vi skulle kunna skapa ett mycket större mervärde eller förändring för båda parter. Så det slog gnistor kan jag säga. Och vi hade väldigt mycket olika såna här workshops under sommaren och tidig höst 2020. Och någonstans där så såddes det här fröet som idag är Cebu 10 000.
Just det.
Berätta lite grann om Cebu 10 000, för det är ett spännande projekt.
Det är otroligt spännande. Det är ju då ett partnerskap tillsammans med Operation Smile som kommer först och främst pågå under 3 år. Där vi tillsammans etablerar en helt ny läpp- och gomspaltsklinik på Filippinerna i staden Cebu. Så därav namnet, och de 10 000 de kommer av ambitionen med partnerskapet, att vi vill kunna erbjuda 10 000 barn och ungdomar gratis och säker kirurgi under de här kommande 3 åren.
Fantastiskt.
Ja, det är ju verkligen en stor skillnad och förändring för de här, det är inte bara barnen utan det är hela familjerna som får en stor förändring och skillnad i livet.
Ja, det är det verkligen. Vi brukar säga det, att det är ju förändringen, det är klart att vi ger operationen till barnet eller ungdomen som är, det kan faktiskt vara vuxna också, ska jag säga. Det behöver inte bara vara barn och ungdomar, men främst är det ju dem. Man försöker ju att hantera den här missbildningen faktiskt så tidigt som möjligt i livet, så att man ska inte bli så påverkad, att man ska få en högre livskvalitet helt enkelt. Men absolut, du har så rätt i det. Det är ju inte bara barnet eller ungdomen, utan det är ju faktiskt förändring för en hel familj. Så att den här kliniken är ju också ett flaggskepp, kan man säga, för Operation Smile själva. Cebu var första international mission som de hade 1982, så att de fyller 40 år som välgörenhetsorganisation nu och under 2022. Så det kommer bli jättestora, det kommer vara ett helt ett årsprogram av olika typer av aktiviteter för att fira det här 40-årsjubileumet. Och då är det ju så lyckligt att vi kommer vara där tillsammans med Operation Smile. Så vi kommer ju också få enorm exponering av det här initiativet. Och man ser också från Operation Smiles sida så är detta rätt unikt. De har aldrig gått in i den här typen av partnerskap förut. Så de ser ju också att det här ska bli en modell som man också ska kunna applicera på tillsammans med andra partners och på andra ställen runt om. Så det är också rätt spännande att vi får vara den som driver förändringen och leder vägen framåt. Jättekul.
För det är ju, Barbro sa det, det ser så här 2.0, men det blir 2.0 för dem också egentligen.
Ja,
att det blir
faktiskt. Ja,
nya,
det skulle jag säga.
Nya spartag om man ses till en ny typ av organisation och kanske djupare partnerskap.
Ja.
Hur har detta, den här förändringsresan sett ut internt, om man går på internt Mölnlycke, tänker jag då, med personer som, eller vi anställda som har sett på det?
Ja, tillbaka till någon fråga där förut, men jag skulle vilja säga återigen att jag tycker nog alltid att Mölnlycke har varit ett väldigt aktivt företag. Vi har alltid varit duktiga på att engagera oss och hjälpa till och vilja driva den här typen av förändringsfrågor. Sen kanske det aldrig, eller kanske det inte alltid har varit definierat som CSR, men vi, om man tittar tillbaka så har vi gjort väldigt mycket bra saker ur ett välgörenhetsperspektiv. Nu har vi börjat formalisera det jobbet lite mer. Vi har satt en struktur på det, vi har en långsiktig plan, vi har en organisation bakom det. Så att den förändringsresan har ju varit från att göra mer saker lite ad hoc, så har vi jobbat jättehårt på att formalisera roller och ansvar, strukturer, prata om internt, alltså sprida den här kunskapen om dels vad CSR är för någonting, för det är inte givet faktiskt. Nej. Vi slänger oss med lite olika begrepp fortfarande. Man säger corporate giving, changing smiles, CSR, sustainability, så att det är ju en bit vi har kvar att göra tydligare. Vad innebär det här begreppet och vad innebär det för oss på Mölnlycke? Men vi har kommit en bit på väg, och så det, den här sprida kunskapen och också investera i lite infrastruktur. Vi har ju en skithäftig CSR-app som vi jobbar jättemycket med för att nätverka, få ihop aktiviteter, sprida budskap och så vidare. Så att, men kunskapen handlar ju väldigt mycket om vad är CSR, vilka är Operation Smile som vi har som partner i detta, och vad är det för skillnad som vi faktiskt gör tillsammans. Så det är egentligen de tre olika elementen som är väldigt viktiga, eller har varit väldigt viktiga i den kommunikationsplanen som vi hade för förra året. Och i år går vi ju in och lyfter det här ytterligare en nivå genom att lansera, ja, vi lanserade ju Cebu 10 000 som vårt globala CSR-program i januari i år. Så den resan gick ju rätt fort från att Vi började så ett frö under sommaren, började involvera vår ledningsgrupp under hösten, fick de här viktiga besluten att vi skulle köra på det, skapa kampanjen och så lanserade vi i januari. Så det var hårt jobb under hösten för att komma ut med detta såklart. Men det är ju det globala programmet. Ja, men sen ska man heller inte glömma av allt enormt engagemang vi har ute på våra olika marknader, men också i våra fabriker, alltså våra distributionscenter, alla våra medarbetare. Så att vi har ett globalt program som vi kallar Cibo 10 000, men sen har vi också alla våra lokala CSR-program och de kan se lite olika ut.
Precis, för det var min nästa fråga just där. För det som vi pratar nu, Cibo 10 000, det är ju ett globalt projekt. Mm. Men sen jobbar ju väldigt mycket på lokal nivå också. Även jag tänker vi på, i Sverige på så jobbar ju väldigt mycket med EB-föreningen exempelvis.
Och absolut.
EB-projekt.
Ja.
Ja. Debra International och så vidare.
Nej, men det har vi uppmuntrat och där kommer ju våra CSR champions som vi kallar dem då, våra ambassadörer in och har en väldigt viktig roll. Så under förra året så försökte vi också och jag tror vi lyckades lyfta den rollen också. Både för att våra ambassadörer ska känna att den här rollen är viktig och vi värdesätter den. Så det blev faktiskt en nomineringsprocess och varje GM för marknader får nominera en champion enligt en profil och samma sak får fabrikerna göra då. Så att man liksom lyfter upp den och vi förtydligade förväntningar och möjligheter med rollen också. Så att de gör ett fantastiskt jobb och det ser lite olika ut men främst så jobbar de ju jättemycket med olika typer av välgörenhetsaktiviteter, alltså insamlingar. Men det är också mycket att sprida kunskapen för det är genom dem som vi får ut kunskapen om den skillnaden vi gör. Och vi har också öppnat upp för att man på lokal nivå ska få avgöra själv vad man vill lägga sitt engagemang så länge det är inom ramen för en policy. Men vi känner ändå att det är våra ambassadörer, våra CSR champions, det är de som vet bäst vad vi kan göra störst skillnad på den enskilda marknaden. Det kan inte vi centralt tala om, men vi kan ge ett bra ramverk för att jobba och mycket stöttning, men det är ändå de i slutändan som måste få avgöra.
Just det, men de har ändå, för du pratade om det, jag vill gå tillbaka till just det här med ambassadörerna, för du sa att när ni började då för 2 år sedan snart så fanns det 20-talet ambassadörer i världen och nu är det mer än dubbelt så många.
Ja, 49 har vi i år. Mm.
Och det måste ju ändå betyda att det finns ett otroligt både intresse men också när man då ökar på kunskapen så får ännu fler ett intresse av att vara med i det här och delta i de här olika projekten och starta upp olika projekt. Så det måste ju också finnas väldigt mycket kompetens och intresse ute på marknaderna?
Nej men absolut. Det är ju jätteroligt att se den utvecklingen och jag tror att den hänger ihop med att vi har varit duktigare på att prata och synas och det väcker ju också ett intresse för att vara med på det här. Det är också rätt att CSR är ju faktiskt en av de sakerna som vi alla har gemensamt. Så det förenar ju på ett väldigt fint sätt organisationen. Så oavsett var du sitter, vilken roll du har eller var du sitter geografiskt så är detta ett mål som vi alla delar på Mölnlycke. Så det också, det skapar en väldigt stark tillhörighet. Mm. Man vill liksom vara med i den gemenskapen, i det nätverket. Sen har vi blivit mycket duktigare på att helt enkelt nätverka och hålla kontakten med våra champions, att engagera dem, att entusiasmera dem. Så vi har ju våra månadsmöten, våra nätverksmöten där alla 49 är med. Mm. Vi erbjuder 2 olika möten för att liksom tillgodose alla tidszonerna. Så det är också ett sätt tror jag att få upp engagemanget. Vi ser också att det är andra typer, alltså andra bakgrunder ska jag säga, som vill engagera sig mer. Det är väldigt mycket mer ett större mångfald bland våra champions idag än vad vi hade innan. Det är också väldigt roligt att se.
Ja, för det tänkte vara min nästa följdfråga till det där, just att har man alltid haft samma alltså vi är ju ett svenskt bolag och vi har ju jobbat väldigt mycket, så det gör man ju i Sverige med sustainability och liksom hela det här social arbetet.
Ja.
Men har man jobbat på samma sätt ute i världen?
Nej,
det kan, och har man alltså haft samma fokus liksom?
Inget rätt eller fel.
Nej.
Jag ser bara att det är väldigt annorlunda från marknad till marknad. Och det har ju med hur samhällena ser ut, vilka kulturer. Alltså vi ser ju jättestora skillnader bara om vi jämför Malaysia, USA och Danmark, bara för att ta exempel. Så att, och det är någonting som vi har fått jobba väldigt mycket med, skulle jag säga, nu under det här senaste året. Att bättre anpassa och möta de behoven och inse att vi kan, one size fits all, nej, det kommer det aldrig göra. Och det handlar ju också om att vi vill engagera ännu fler medarbetare in i det här jobbet, och vi vill nå ut med det här budskapet att Mölnlycke vill verkligen bidra till att vi som anställda får göra skillnad i vårat samhälle.
Mm.
Så nu har vi en superspännande aktivitet, eller program ska jag säga, som är ett exempel på att möta det här behovet, att se till mångfalden och hitta nya möjligheter att bidra. För att man får också respektera att alla vill inte engagera sig på samma sätt. Alla har faktiskt inte samma möjligheter heller att engagera sig eller skänka pengar. Då måste vi med våran size år 2021 kunna möta det.
Ja, just
det. Så för att ta ett exempel, och det här är ju en liten sån här, det blir ju nästan som en pre-launch i den här lilla podcasten här nu, för det har vi inte lanserat än, men jag tänker ändå tala om det, för det blir som en liten cliffhanger kanske. Så vi har tagit fram ett program som vi kommer att säkert branda om, men idag så är arbetsnamnet Turning Hours into Charity. Så det finns ett beslut att alla som är anställda på Mölnlycke ska kunna utnyttja 8 timmar, alltså en arbetsdag per år, att göra någonting, att engagera sig i någon typ av välgörenhet som ligger nära mitt hjärta. Så det är inte bolaget som ska avgöra, utan det är jag som anställd som ska avgöra, var vill jag göra skillnad, och då ska jag få göra det. Det kan vara allt ifrån att servera soppa för hemlösa. Det kan vara att man vill jobba på något boende. Det kan vara att man vill ta hand om hundar som inte har något hem. Alltså det kan vara vitt och brett. Det ska handla om att jag ska hitta
individanpassat på ett helt
väldigt
annat sätt,
individanpassat ska det vara. Så det här kommer vi lansera under hösten, och det här är också för att möta det här behovet som finns. Och jag tror att det blir inte mindre. Det finns väldigt mycket forskning på employee engagement, alltså medarbetarengagemang, och nästan all forskning visar ju att vi har ett väldigt stort behov, och det är inte så kulturbetingat eller vilket, liksom, vilken nationalitet man tillhör, utan det är generellt så har vi ett väldigt stort behov av att få göra skillnad, speciellt med tanke på hur vårt samhälle ser ut idag, vilka stora utmaningar vi har, så visar den här forskningen att bara inom citationstecken, gå till jobbet för att lyfta en lön, det håller inte längre. Det är för platt. Så att om man som arbetsgivare ska attrahera rätt arbetskraft, då måste man också kunna ha ett program även för detta. Och det får jag nästan höra varje vecka i den här CSR-rollen. Att man hade inte, kanske inte ens lagt så många år på Mölnlycke om det inte vore för CSR, eller att man tyckte det var så viktigt att vi jobbar med CSR vid anställning, eller man prioriterade Mölnlycke för detta. Så det är jätteroligt att höra.
Och då skulle jag ju vilja på tala om engagemang och passion, för du, hela du, det är ingen som ser dig, men du liksom verkligen lyser om det när du pratar om det här.
Ja, det här är det och bästa det, jag vet.
Nej.
Ja,
men jag skulle ju vilja fråga dig då, vad är det som inspirerar dig och driver dig till att orka engagera dig? Jag menar, det du berättade i början, det är ju ändå en ganska tuff resa du har gjort. Och du pratar om att du redan från 14 års ålder kände att du liksom var så engagerad. Var hämtar du din inspiration och ditt engagemang ifrån, tror du?
Alltså i rollen så känner jag att jag får så himla mycket tillbaka. Det är absolut det första. Jag brukar säga när jag startar varje sån här CSR Champion-nätverksmöte varje månad att det här är det roligaste mötet jag har. Mm. Och jag menar verkligen det. Att få möta så många anställda över hela jorden och få diskutera de här frågorna. Det är ju vilken förmån att få jobba med det. Och få jobba med förändringsarbete och få göra skillnad. Det är ju det roligaste jag vet. Mm. Och det får jag jobba med. Det är så här, what? Det är jättekul. Så att jag får otroligt mycket tillbaka i det här gensvaret. Av alla ambassadörer. Mm. Men också såklart när jag ser den verkliga skillnaden. Mm. De här barnen och ungdomarna som vi förändrar på 45 minuter. Så kan vi förändra hela deras liv och deras familjer. Så det är klart att det ger ju otroligt mycket tillbaka. Att det är därför vi gör det här. Det är precis det momentet. Det är det vi gör det här för. Så det är ju jättehäftigt. Men jag tror också att det ligger mycket i att jag gillar verkligen att vara där det betyder och där det liksom, ja, här är så uppenbart att vi behöver göra det här på Mölnlycke och vi kan göra mycket mer och det händer väldigt mycket runt det här området och jag trivs väldigt bra att vara i en sån miljö och jag kommer också mycket närmare affären, för det här är ju också kopplat till det såklart. Så att, nej, det finns många delar där, men det får jag otroligt mycket tillbaka i. Sen finns det annan återhämtning som jag måste ha, som absolut inte har med jobbet att göra. Och det är min träning. Ja. Min träning ute i naturen, där hämtar jag otroligt mycket energi. Och efter min cancerresa så har jag faktiskt också lärt mig att inte göra någonting. Det är också väldigt bra. Så att de här helgerna när inte jag och min familj har någonting bokat utan vi bara kan styra över våran egen tid, bara vara spontana och göra det vi vill. Nu ler ni båda två för man vet att det här är en utmaning.
Jag tänker så här, det har man gjort i ett år nu drygt.
Man får inte få för mycket av det heller. Det får vara en balans såklart. Men jag känner att just de där bitarna, de har faktiskt kommit att betyda så mycket mer. Så mycket mer. Så att
Jag reagerar på det som säger du inspirerar. Det blir väldigt mycket av den här multipeleffekten. Jag menar, du inspirerar så att de som du inspirerar. Och det sprider sig väldigt mycket. Just och framförallt hela den här engagemangs- och passionsbiten. Som Barbro sa, det lyser om det. Och det gör verkligen, det pratar oerhört passionerat och engagerat om det. Och det är ju inspirerande för oss också.
Verkligen. Så att, men absolut.
Jag hoppas för dig som lyssnar också att du känner det också. För det
Ja, vad roligt att höra. Ja.
De som har pratat med sårbehandling mycket då, har handlat mycket kring eldsjälar.
Ja.
Att eldsjälar bygger det ena och det andra. Och det är samma sak här. Att du är en eldsjäl för CSR och vårt arbete med det. Och det driver vidare och får andra med på tåget. Så att den inspirationsresan är ju oerhört viktig.
Och att jag sitter här är ju fantastiskt. Ja. Det är ju också ett sätt att sprida kunskapen. Absolut. Givetvis. Och det är också någonting som vi har jobbat mer med, den här externa biten. För det insåg vi ju också rätt snabbt att vi behöver få struktur på saker och ting så att vi också kan bygga våran story kring CSR. Vad är CSR för Mölnlycke? Så det är ju också någonting som vi har börjat bygga på och har såklart använder nu CBO 10 000 för att förtydliga. Men att prata om CSR externt och bygga in det värdet i Mölnlyckes varumärke, det är ju superviktigt. Det det här nya globala programmet har varit starkt bidragande till att vi har fått fler involverade. Och det var ju också ett av syftena med Subo 10 000. Vi visste att ett sånt här typ av engagemang kommer föra med sig så mycket positiva konsekvenser. Alltså dels sättet som Mölnlycke ska bidra här är ju inte bara att vi skeppar över en påse pengar. Nej. Utan vi ska ju aktivt bygga den här kliniken tillsammans med Operation Smile. Så vi har ju redan inne bland annat Anfolin, känner ni ju väldigt väl. Hon är högst involverad i att hjälpa till med layouten nu på kliniken. Alltså hur ska vi designa den här logistiken på kliniken för att hålla nere infektionsriskerna till exempel. Så att det är ju en del i bidragandet. Vi tittar över deras medical guidelines så vi får bort flergångsprodukter och sånt här såklart. Men överhuvudtaget, vi är med en del av det review-teamet. Men sen så har vi en stor del i att vi ska utbilda sjukvårdspersonalen. Så det kommer bli ett stort paket över 3 år i dels såklart våra produkter, användningen av våra produkter, men också rätt grundläggande utbildningsinsatser för infektionsprevention. Så det är den delen. Och sen har vi ju såklart produkterna som vi ska skänka. Där vi har tagit fram ett sortiment som är väl anpassat för den här typen av kirurgi. Och sen så har vi också den tredje delen, och det är att sätta upp ett stabilt logistikflöde in till Filippinerna. För att säkerställa att den här kliniken alltid har tillgång till Mölnlyckes produkter. För det är en av de stora utmaningarna med sjukvården på Filippinerna. Det är tillgång till sjukvårdsmaterial. Det här är en lärandeprocess för båda parter. Det här är, vi lär oss av varandra varje dag. Och jag ser ju att vi i framtiden ska kunna ta med våra kunder till den här kliniken i Filippinerna. Så att det har verkligen varit ett bra sätt att sprida kunskapen.
Ja, och jag tycker också att det ska bli så spännande att höra mer om hur det här liksom fortskrider. För när är tanken att själva centret ska vara klart?
Ja, det är en bra fråga. Vi hade en ursprungsplan och den visste vi var skyhöga risker i. Och här är en väldigt lärande process för oss på Mölnlycke som kommer från industrin som har väldigt fasta mål och actionplaner och så. Nu får vi anpassa oss till en helt annan förutsättning. Så att den stora utmaningen för Operation Smile som ändå kommer stå bakom kliniken rent operativt har ju varit att få igenom alla licenser och certifikat och godkännande. Det är flera olika myndigheter, både regionalt och lokalt, ner på borgmästaren i staden Cebu som ska godkänna detta. Så där, på grund av pandemin nu, så har det varit svårt och tidskrävande för att deras administrationer har inte varit på plats och Operation Smile själva har inte fått resa in till Filippinerna så som man hade tänkt. Så att från början var det tänkt att vi skulle vara igång med första operationerna i slutet på året. Nu ser det snarare ut som det blir under kvartal 1, början på kvartal 2 2022. Så där ska vi vara igång.
Men det är ju ändå ganska snart, tycker jag, att det känns
som. Det är absolut. Tiden går fort, det gör den, det vet vi ju. Och vi har ju rätt mycket jobb faktiskt att förbereda innan detta. Och sen på sikt så ser vi också att vi ska kunna erbjuda våra sårvårdsprodukter. Man ser ju också att man ska kunna göra annan typ av kirurgiska ingrepp på den här kliniken. Vi har också en plan att utveckla ett unikt tray för Operation Smile under nästa år. Så det är lite så saker som ligger i planen.
Spännande.
Ja, jättekul.
Ja, lite grann på det här som vi var inne på, det här, just engagemanget från alla medarbetare. Och där har det ju skapats väldigt mycket mer just på grund av tydligheten och att vi har en målsättning med också. Det är oerhört drivande och viktiga bitar i hela förändringsarbetet också.
Ja, men det har du rätt i. Det är ju en väldigt tydlig målsättning här. Det är också väldigt transparent hur vi når det. Vi har ju ner på siffernivå 4 målsättningar vad gäller hur många operationer vi ska göra, hur många vi ska utbilda, hur många som ska få en before och after care, alltså det kan ju vara nutrition, det kan vara talpedagogik, allting som är runt omkring, det stöttar vi ju också upp. Mm. Så att det finns väldigt tydligt målsättning, precis, och det är också avgörande, och som sagt, vi kan ju vara väldigt transparenta hur vi når det här målet och milstolpar och
Hur sätter man de målen, tänker jag?
Alltså, om man pratar om målen för sjukvården på kliniken, så har vi ju lutat oss tillbaka på Operation Smiles erfarenheter till att börja med. Så de hade ju, när de presenterade, för det började faktiskt med att vi förstod att vi hade väldigt gemensamma agender, och vi hade stora diskussioner om vad vi kan göra tillsammans. Mm. Och då benade det ner i att Operation Smile kom tillbaka till Mölnlycke, och så presenterade de tre stora projekt som de hade i pipen. Väldigt grundligt genomgång av varje koncept. Och så kom vi i en gemensam diskussion fram till att okej, men det här på Cebu, Filippinerna, det är, där tror vi att vårat partnerskap kan göra störst skillnad. Mm. Och då hade ju de en ambition med det programmet, såklart. Så att det är grunden till målsättningarna. Men sen ska jag säga att vi har utmanat det. För om vi kommer in med våran kraft, så menar vi ju på såklart att vi kan åstadkomma ännu mer. Så att från början så pratade man om 2000 operationer. Mm. Men med det här partnerskapet så är vi nu uppe med på en ambitionsnivå på 10 000 operationer, för att ta ett exempel.
Så ett plus ett blir tre, helt enkelt.
Ja, men lite så. Ja, faktiskt. Mm. Ja. Så att det har varit ett samspel att komma fram till dem.
Ja. Mm. Och då måste jag bara fråga, då är det tanken egentligen att man ska kunna ta patienter ifrån hela världen, eller ska man ta från Asien, eller är det bara Filippinerna som
det här är främst för Filippinerna. Ja. Så att det här är en klinik som ligger i Visaya-regionen, som det heter, och bara där bor det 46 miljoner människor. Mm. Ja. Filippinerna är ju uppdelat, det är över 100, jag tror de har 108 miljoner invånare, som är uppdelat på 7900 öar. Mm. Oj. Så att det är ju en otroligt utmanande geografi. Så att det här är ändå en region där man har haft svårt att både hitta patienterna. För det är ju faktiskt så att många familjer gömmer ju tyvärr de här barnen och ungdomarna med den här typen av deformation. Då. Så att det gäller också att komma ut och hitta patienterna och visa att det finns hjälp här. Mm. Så att främst är det ju en stor insats för att göra skillnad i den regionen på Filippinerna. Men sen vad gäller sjukvårdspersonal, så kommer det inte bara vara lokalt rekryterad personal, utan där kan det också komma och röra sig om internationella medicinska uppdrag. Så det kan vara en kirurg ifrån, och det är det ofta. Vi har bara i Sverige så har vi 4000 volontärer från våran sjukvård som reser i den här typen av medicinska uppdrag. Så vi har otroligt mycket, väldigt nära på Sahlgrenska, flera stycken kirurger som är med i det här programmet som vi kommer se på plats.
Ja, så det kommer att vara liksom bemannat med personal från olika delar av världen och inte
det
bara
kan vara tids. Ja, det kommer det vara. Det kommer vara en kombination. Mm. Och sen hela den här modellen som det här centret är baserat på heter Hubs and Spoke. Och det kommer egentligen från de fattigare delarna av Indien som man utvecklade. Och det betyder egentligen, om man ser ett cykelhjul framför sig, så finns det ett nav och det finns ekrar. Mm. Och då är lite den modellen så att man bygger det här centret som vårat Cebu-center ska vara. Det är navet, och sen så bygger man hubbar egentligen som då når ut för att hitta de här patienterna, för att få in dem och för att ge den här enklare typen av för- och eftervård. Mm. Och behöver man mer specialistvård, ja, då har man centret som ska kunna förse snabbt med den typen av vård. Även utbildnings- och kompetensmässigt så kommer det vara väldigt stora utbildningsinsatser. Operation Smile själva har som målsättning att utbilda 28 000 sjukvårdspersonal i olika typer av utbildningsinsatser över de här tre åren. Så att det handlar också om att bygga upp en högre kompetens kring den här typen av kirurgi, men också för- och eftervård. För den är lite bristfällig idag.
Ja, just det. Och hitta patienterna så att de faktiskt kommer till centret också.
Ja, precis.
I sig att bli en utmaning.
Ja.
Jag tänker så här nu, om det är någon som sitter och lyssnar nu och undrar, vill veta lite mer om det här, och jag är jättenyfiken på hur Mölnlycke jobbar och ännu mer, och kanske skulle vilja delta eller bara få svar på lite frågor. Var kan jag hitta mer information om jag inte jobbar på Mölnlycke?
Ja, men det är väl en jättebra fråga. Ja, dels så har vi ju en länk på vår hemsida. Så där är väl ett jättebra ställe att börja. Med rätt allmän information kring CSR. Men sen har vi är väldigt aktiva på vår globala LinkedIn-kanal idag. Där ser vi till att hålla våra stakeholders eller våra intressenter uppdaterade med vårt CSR-arbete. Så fort vi har någon uppdatering så delar vi det. Jag försöker själv på min egen LinkedIn också sprida mycket information kring vårt CSR-arbete. Men hemsidan är väl en jättebra start.
Superbra, ja, men det är bra. Det är ett tydligt svar igen, det gillar vi.
Jag tycker det har varit oerhört intressant att lyssna på. Väldigt inspirerande. Mycket intressanta frågor och dialoger.
Kristina, det har varit fantastiskt att ha dig här.
Ja, jätteroligt.
Grymt engagemang och passion. Riktigt roligt att se och inspirerande. För er som lyssnar, hoppas verkligen att ni tar till er det som Kristina pratat om.
Härligt. Och jag vill också säga ett stort tack för att jag blev inbjuden. Jag blev väldigt glad över att få komma hit och berätta om Mölnlycke CSR. Så stort tack. Jag kan liksom inte komma på en bättre start på en ny vecka.
En poddproduktion av Fredag.